Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. Är psykedeliska substanser framtidens botemedel för psykisk ohälsa? Ja, det ska vi ta reda på i det här avsnittet. Vi kommer nämligen prata om vetenskapen bakom psykedeliska substanser. Och jag intervjuar psykologen och forskaren Filip Bromberg. Han är ordförande i stiftelsen Osmo Foundation och en av medgrundarna till den ideella föreningen Nätverket för psykedelisk vetenskap. Hans primära drivkraft inom området är att bidra till ökad kunskap till den nya effektiva behandlingen mot bland annat depression, PTSD och allvarlig ångest. Idag kommer vi prata om vad forskningen faktiskt säger om psykedeliska substanser som behandlingsmetod, vilka effekter de har och vad som rent objektivt händer i hjärnan. Nu lyssnar vi in Filip Bromberg.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Paleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Filip Bromberg.
Tack så mycket.
Jag måste bara säga, jag älskar din nyans på dina gröna kläder. Det känns som att du kommer direkt från den svenska djungeln.
Tack. Ja, jag gillar grönt. Det blev lite mycket idag, men det känns bra.
Men du, från skog till skog, du, jätteroligt att ha dig här, Filip. Och det ska bli så himla spännande att prata om lite så här framtidens saker, så som verkligen du jobbar med. Du jobbar ju med saker som jag tror att man spolar fram några år, 5 år, 10 år, så kommer det här vara en helt självklar del för att lösa stress, posttraumatisk stress, olika typer av trauman och depressioner och allting. Så att superintressant.
Tack, och det är jätteroligt att du och ni vill prata om det här ämnet. Jag tycker det är otroligt viktigt.
Så du kunde berätta lite grann vad du jobbar med för någonting, och sen får du gärna gå in så här, hur kom starten till allt det här?
Man kan säga att det som jag jobbar med är att på olika sätt förbereda Sverige inför vad som kan bli ett paradigmskifte inom mental hälsa. Och jag har jobbat med psykedelisk vetenskap på olika sätt sedan 2015. Framförallt med att främja forskning på olika sätt. Att finansiera forskning, eftersom det har varit svårt att finansiera forskning på psykedeliska substanser. Och sen ungefär 3 år tillbaka så jobbar jag med företaget Nysnö, som arbetar med utbildning och retreatprogram som innehåller ett psilocybin-retreat i Nederländerna. Så på det här sättet så hoppas vi kunna utbilda svensk vårdpersonal och höja samtalsklimatet, höja kunskapsnivån kring psykedelisk vetenskap.
Ja, det är ju extremt intressant, och ni är ju de första i Sverige, kanske Europa, som jobbar på det här sättet.
Ja, det finns ju många operatörer som arbetar med lagliga retreats i Nederländerna, men jag har inte sett någon som gör det på ett lika rigoröst sätt som vi, med förberedelse och integration i grupp.
Ja, men extremt spännande, och också har det ju varit en fråga som har varit väldigt kontroversiell i många år, men nu så känns det inte som att det går att hålla tillbaka det.
Nej, det stämmer. När jag var med och grundade Svenska nätverket för psykedelisk vetenskap 2015 så pratade vi mycket om hur vi skulle översätta den här termen psychedelic science. För vi hade aldrig hört någon säga den på svenska. Det kändes fel, för att själva vetenskapen är ju inte psykedelisk, utan det är ju vetenskap om psykedelika. Men vi landade ändå i att göra en direkt översättning. Men det var verkligen kontroversiellt på den tiden. Och det är lätt att glömma hur det var nu, när så mycket har förändrats.
Och hur kom du in på det här?
Från början så snubblade jag över den psykedeliska substansen ayahuasca när jag var 18 år och åkte till Peru för att lära mig spanska bättre och jobba som engelska lärare. Jag hade en ganska omtumlande upplevelse som var svår att integrera, svårt att få med mig några lärdomar, men det gjorde mig väldigt nyfiken. Sen när jag började psykologprogrammet cirka 5 år senare så ville jag jobba med missbruksvård och satte mig in i de olika behandlingarna som finns för missbruk och hur svensk missbruksvård ser ut, och blev ganska besviken på vad vi har att erbjuda och det svenska sättet att hantera psykiskt lidande.
Så jag hittade, vad är det som är fel då?
Ja, det är ju flera bitar. Dels har vi de bitarna som är kopplade mer till hur vi ser på medvetandet generellt och psykiskt lidande som någonting ganska biologiskt som finns inom människan. Att vi saknar de miljö- och kontextuella delarna som alltid finns där, och relationella delarna till psykiskt lidande. Sen särskilt i relation till olika substanser eller narkotika så har vi ju ett starkt tabu i Sverige som gör att många som skulle behöva få hjälp inte söker hjälp. Så det är några olika delar som gjorde mig intresserad och inspirerad att bidra med någonting nytt. Så jag hittade den begynnande moderna forskningen på psykedelisk terapi. Det var ganska få studier som var publicerade då, framförallt på MDMA, assisterad terapi för PTSD. Men jag blev jätteintresserad och ville komma i kontakt med andra intresserade studenter, läkare, psykologer. Så det blev grunden till föreningen Nätverket för psykedelisk vetenskap. Och sen dess så har det känts lite som att surfa på en våg och försöka att hålla kurs och inte ramla av, inte låta det stiga oss till huvudet. Men en sak har lett till en annan. konferensen som vi arrangerade 2018, Colloquium on Psychedelic Psychiatry, var en milsten och ledde sen till den första kliniska studien på psilocybin i Sverige som gjordes vid Karolinska institutet och kommer att publiceras någon gång i år.
Och det var den första studien som har gjorts, eller?
Den studien som har gjorts på Karolinska, som heter PSIPET, det är den första psilocybinstudien i Sverige sedan 60-talet.
Oj, alltså snacka om att man har laddat in lite pengar i det här området.
Verkligen. Och
varför är det så för?
Jag tror att det finns flera skäl. Det har de här substanserna gjordes ju till narkotika klassade i början av 70-talet. Och blev då klassade som att de inte har någon medicinsk användning. Sen så har de varit väldigt förknippade med rekreationellt bruk och med hippierörelsen. Akademiska forskare idag har väldigt svårt att få pengar för det de vill forska på, oavsett vad de gör. Så inom akademin idag så är det väldigt viktigt att forska på sådana saker som man kan få pengar för och som man tror att man kan få kollegialt stöd för. Och att då börja gräva i terapeutiska applikationer av av olagliga substanser blir inte så lockande. Men det som håller på att förändras och det som till stor del har förändrats är att de existerande medicinska behandlingarna hjälper en del, men det är oerhört många som inte får hjälp. Och som får höra att nu finns det slut på behandlingsalternativ. Så det finns en enorm efterfrågan efter nya behandlingar. Det finns också ett nytt intresse för medvetandet som vi har sett med yoga, med mindfulness, med breathwork till exempel. Människor är nyfikna på att utforska sitt medvetande. Och de här substanserna har potentialen att skapa ett sånt här medvetandeskifte även hos personer som annars betraktar sig själva som väldigt materialistiskt lagda eller ateister.
Vad kan du göra för något? Berätta något exempel så man förstår det här med medvetandet mer och vad kraften är.
Så det är ganska svårt att prata om effekterna av psykedeliska substanser eftersom de är så oerhört varierade. Det beror väldigt mycket på den miljön som man befinner sig i. Men en vanlig effekt är ju att man får visuella skiftningar och att det nätverket i hjärnan som man brukar kalla för jagets säte blir deaktiverad. Så att hjärnan börjar kommunicera på ett mer kaotiskt sätt. Och den här upplevelsen påminner mycket om spirituella upplevelser som människor har haft i tusentals år. På olika sätt med metoder som fasta, meditation till exempel. Så man kan få en starkare kontakt med sina känslor. De här substanserna tenderar att förstärka de känslorna och alla sensationer egentligen som tas in från omgivningen. De luckrar upp gränsen mellan det som är medvetet och det som är omedvetet. Så att tankar och känslor som vi kanske har tryckt undan av olika skäl kan komma fram. Våra försvarsmekanismer eller coping-strategier sätts ur spel så att vi konfronteras på ett väldigt kraftfullt sätt med oss själva. Så det händer en massa olika saker. Man kan uppleva en slags döds- eller återfödelseupplevelse. Det är långt ifrån alla som har det. Men ja, det kan hända väldigt mycket olika saker.
Och vad är det som gör att det händer alla de här sakerna? Är det att hjärnan liksom nollställs? Eller att den börjar öppna upp dörrar som har varit stängda? Eller vad är det som sker?
Vi vet fortfarande ganska lite om exakt vad som händer i hjärnan och varför. Det som man kan säga är att de här substanserna agerar på en viss receptor som heter serotonin 2A-receptorn. Och som man kan säga att om man ser medvetandet som en orkester, så är det som att du kan tänka dig ett hierarkiskt system där det finns en dirigent som ser till att hela orkestern spelar som en symfoni så att det låter bra. Och enligt vissa noter som vi är bekanta med, mönster som vi är bekanta med, som vi har gjort länge. Vi människor lär oss att hantera vår vardag och automatisera en massa processer. Till exempel som att köra bil eller också till exempel som att anta saker. Att vi, till exempel att anta att när jag är i en relation så kommer jag att bli lämnad. Det är också ett skript som liksom går igång automatiskt. När man tar en psykedelisk substans så är det som att ta bort dirigenten från orkestern. Så att det uppstår ett kaos som kan vara väldigt utmanande. Men det kan också uppstå spontana nya melodier och frispel. Det blir ett mer flexibelt tillstånd. Man brukar prata om att det inducerar, att psykedeliska substanser inducerar ett hyperplastiskt tillstånd som skapar större möjligheter för nyinlärning.
Inte negativt då? Jag tänker att om jag har styrt min dirigent till att spela ganska bra grejer och sen så tar man bort dirigenten, kan det inte vara negativt också? Att man tar bort så här bra vanor man har, eller man tar bort bra saker som man har tränat upp under åren?
Det kan absolut vara negativt, och det är bra att du säger det, för många tänker ju att så här, mer plasticitet är bättre. Men det hela beror på vad man gör med det, vad man har för intention, vad man vill släppa taget om och vad man vill skapa plats för. Vi blir väldigt känsliga under perioden efter en psykedelisk upplevelse. Och då är det viktigt att göra saker som vi vet är bra för oss. Att ha goda vanor till exempel. För vi blir också mera känsliga för dåliga vanor. Och vi kan lätt hamna i nya typer av undvikande beteenden. Till exempel om vi har ett dåligt sätt att hantera ångest. Eller om vi har ett problematiskt sätt att hantera ångest. Så kan det också bli cementerad.
Skulle du kunna berätta liksom något exempel. Antingen från dig själv eller från någon av de andra som ni har haft. Liksom på någon av era retreats. Vad de har fått för upplevelser eller vad som har skett med dem. Att så här var de när de kom in och det här var det som skedde, eller det här var den här dörren som öppnades. Kan du dra något konkret exempel?
Alltså det känns lättast att prata om någon av de personerna som har medverkat i vår podcast, eftersom de har valt att göra sin upplevelse publik. Så jag kan nämna en person som heter Jakob, som kom till oss med intentionen att bli lite mera mjuk. Han upplevde sig själv som ganska kantig, en väldigt analytisk person som ofta har rätt och har lite svårt att ta in andra människors behov. Och han var väldigt skeptisk och ville gärna göra på sitt eget sätt. I hans upplevelse så fick han kontakt med väldigt mycket kärlek och tacksamhet. Och kom ut ur upplevelsen med en övertygelse om att allt är kärlek och att kärleken är det viktigaste av allt. Det låter som en banal insikt, men det är en ganska vanlig insikt som personer har. Sen kommer utmaningen att hur kan jag leva på ett mera kärleksfullt sätt? Det är lätt att anta i den situationen att nu kommer allting vara bra. Men att faktiskt gå den vägen är ett långsiktigt personligt arbete som psykedelika inte kan riktigt hjälpa till med. Utan psykedeliska upplevelser kan visa oss var vi behöver gå. Men sen så behöver vi fortfarande göra det arbetet som krävs. Men det verkar som att Jakob kunde göra det. Jag har träffat honom efteråt och han beskriver en stor förändring som han känner av själv men också som hans familj ser väldigt tydligt.
Och så, vad är det man gör under en ayahuasca då?
Så jag jobbar ju med psilocybin som är en annan substans som kommer från psykedeliska svampar. Under ayahuasca-ceremonier så jobbar man på olika sätt beroende på vilken tradition som man jobbar i. Det är ju en shamansk medicin från Sydamerika. Men om jag ska säga någonting om en psykedelisk ceremoni som sådan så innebär det ofta att man är en grupp människor i ett rum och att varje person har sin egen madrass, sitt eget space med täcke och kudde. Och man intar substansen, vare sig det är psilocybin eller ayahuasca. Och bjuds sedan in att ligga ner på sin madrass och rikta uppmärksamheten inåt. Det finns personer med som är vanligtvis nyktra. Vi i Nysnö är alltid nyktra. Så är inte fallet i ayahuasca-sammanhang nödvändigtvis. Men personer som tar hand om deltagarna och som spelar musik och hjälper till med emotionellt stöd för att deltagarna ska kunna konfrontera eller välkomna utmanande känslor och upplevelser. Så det varar i, vanligtvis så varar en ceremoni mellan 5 och 7 timmar och man avslutar sen tillsammans. Och så att säga lämnar det ceremoniella spacet för att äta middag eller gå in i mer vanligt relaterande. Men det är väldigt viktigt i en sån här kontext att deltagarna inte stör varandra för mycket. Och det kan ju vara svårt att själv hålla koll på om man är en deltagare. Så därför är det viktigt med tränade facilitatorer som gör att allting känns tryggt.
Alltså, menar du då att man inte stör den här deltagaren? Menar du att folk börjar skrika och börjar gråta och liksom det blir de typer av grejerna?
Förhoppningsvis så vågar deltagare släppa fram sina känslor. Och så som vi jobbar på Nysnö så välkomnar vi alla typer av känslouttryck. Däremot så ber vi deltagare att inte prata med varandra eller röra vid varandra eller störa varandra på andra sätt.
Ja, vilken spännande, vilken extrem intim upplevelse. Dels för er som har hand om det är där på plats men sen också för alla som är där. Det måste ju vara att det typ kan vara en milstolpe i livet liksom.
Det känns otroligt meningsfullt att jobba med det för mig personligen. Och jag har också turen att få ha musikansvaret under de här sessionerna. Och jag är gammal DJ sedan länge, så jag älskar att välja musik för de här tillfällena. Jag spelar inte dansmusik utan mera klassisk musik och ambient och sån musik som verkar lugnande och skapar space för det som behöver komma upp.
Det är väldigt intressant att höra på. Och så här, någonting som jag har förstått det nu bara på senare tid, det är ju, och det är därför jag också är jätteintresserad av att dels testa det som ni gör och verkligen liksom hitta mig själv ännu mera. Det är också de här, att det finns så mycket från det här lilla barnet som har satt grunderna i sig själv, som gör att man kanske har en typ av vana, gör på ett visst sätt, reagerar på ett sätt nu när man är vuxen. Att jag kanske får ångest vid viss tidpunkt, att jag kanske inte gillar att prata med en viss typ av personer, en viss typ av kontext, och jag vet inte varför, jag känner bara att jag inte riktigt passar in. Det finns ju massa sådana grejer. Skulle du kunna reflektera lite kring det här?
Ja, någonting som vi pratar om mycket i vårt arbete är att kultivera en närvaro i nuet och bli bättre att identifiera sina egna behov i en viss stund. Jag tror att vi som människor ofta glömmer bort vad det är för behov som ligger till grund för ett visst beteende. Vi agerar lättare på vad vi tänker att omgivningen förväntar av oss. Och kan bli ganska upptagna med att hålla koll på omgivningen. Särskilt om vi har en lite högre ångestnivå till exempel. Så letar vi efter hot hela tiden. Så att komma tillbaka till vad det är för behov som uppstår i stunden tror jag är väldigt viktigt.
Och hur går kopplingarna till att möta sitt eget barn då?
Vi föds ju alla med samma behov. Så de problemen som vi kan ha i livet är ofta kopplade till behov i barndomen som inte har mötts på rätt sätt. Och där vi kanske har dragit slutsatsen att det finns ingen här som kommer att hjälpa mig. Om jag skriker så kommer inte mamma. Eller jag måste skrika jättehögt, annars kommer inte mamma. Så att möta sig själv som barn, vilket man kan göra i en psykedelisk upplevelse eller i olika typer av terapiformer, kan vara ett sätt att förstå mer om orsakerna till varför de här beteendena och mönstren har etablerats och vidmakthålls.
Och vilka frågor ska man ställa då? Hur ska man hitta dit?
Det beror ju på vilken kontext som man befinner sig i. Om du var i en psykedelisk upplevelse så skulle jag agera på ett visst sätt. Och om det är mer en integrationsfas, alltså tiden efter en psykedelisk upplevelse, så är det lite annorlunda. Men jag skulle vara nyfiken på att höra, om vi tar den här Alexander som inte fick det som han behövde när han var 3. Då skulle jag vara nyfiken på att höra vad du känner inför den Alexander idag och vad du skulle vilja säga till honom. Och vad du tror att han behöver.
Mm. Jag tänkte faktiskt på en sak häromdagen. Och det är att min pappa försvann ju tidigt när jag var typ 3. Och nu har jag ju en son som är 6. Och jag har ju även en dotter som är snart 3 då. Men jag känner så otroligt starka åtaganden till min son. För att någonstans så ser jag mig själv i honom. Och jag ser mig själv, alltså ett av mina största uppdrag, det är att inte svika honom på något sätt.
Mm.
För att jag tänkte, när jag var i hans ålder, 6 år, då tänkte jag väldigt mycket på vad min pappa är. Och jag träffade alla andras föräldrars liksom föräldrar eller alla andra liksom barns föräldrar, och när jag började skolan så den klassen jag gick i alla fall var det bara jag som hade en mamma. Liksom. Mm. Och då kände jag, det har känts så starka åtaganden till att jag inte får liksom svika honom på något sätt och försöka vara den här bra pappan helt enkelt. Och mycket det är nog inte bara för att jag vill vara en bra pappa för honom, mycket det är för att jag ser mig själv i honom. Alltså jag ser mig själv som den här lilla killen som jag inte, som har blivit sviken en gång och jag själv vill inte bli sviken igen.
Mm. Så att det finns också en del av dig som barn som är med i den ekvationen, så att säga, hur du relaterar till din son.
Det känns som det i alla fall, just för att till honom, sen är det ju klart till skillnaden att på ett sätt så har jag ju kommit närmare min son genom att han är 6 och kan prata på ett annat sätt och kommunicera på ett annat sätt än jag har kommit nära Alba då, som är snart fyller 3. Så att vi har ju olika typer av relationer, självklart. Men jag ser ju, men jag kan ändå se liksom den här, nu är ju inte han vilsen, men jag ser mitt vilsna jag i honom på ett sätt.
Så vad behöver du för att vara en bra pappa? Vilka behov har du som kan vara svåra att tillgodose för att vara den bästa möjliga pappan för honom?
Alltså det jag saknade när jag var liten var ju en faders gestalt. Jag saknade till viss del kärlek. Jag saknade till viss del att vara älskad. Jag saknade till viss del att kan jag känna ibland få hjälp. Alltså att mycket av det som jag har varit att ensam är stark och klara mig själv. Och jag är liksom en extrovert person. Jag kan stå på scen och hålla på med allt sånt där. Men jag är väldigt introvert och samlar väldigt mycket. Det tar mycket energi att vara bland mycket folk. Och det ger mycket energi att vara själv. Jag ser mig själv lite som en ensam varg. Men jag ser mig själv också som en person som har varit ensam hela livet och kommer fortsätta att vara ensam. Så att jobba i ett familjärt team, att vara i en familj är ganska ändå nytt för mig. Att kunna lita på andra mer än att lita på sig själv, det är också ett ganska nytt fenomen för mig, för att det fanns inte för min överlevnad.
Liksom. Mm. Så det låter som en viktig lärdom och utmaning för dig att vara i ett team, eller att vara i relation med andra och ta hjälp av andra i ditt faderskap på ett sätt som kanske inte kommer intuitivt med tanke på din bakgrund.
Ja, och sen är det också liksom, genom att det varit mycket tjafs och skrik och bråk och sånt under barndomen, så är det ju något som jag också har som naturligt, och som jag har fått jobba mycket mer liksom. Det är så som jag, mitt naturliga sätt är ju liksom, ja, det är ju bråk. Det är ju anfall är bästa försvar, för att det var faktiskt bästa försvar en gång i tiden. Så att det är ju något som jag har fått försökt jobba mycket på, att anfall inte är bästa försvar liksom.
Mm.
Nu menar jag ju inte, självklart inte mot Elvis. Nu menar jag ju mer generellt sett, alltså i vuxenrelationer eller mer liksom att det händer saker, så kan jag liksom ibland känna att jag kan tända till lite för snabbt. Att jag är så här, jag vill kontra lite för snabbt mer än att ta ett djupt andetag och luta sig tillbaka och liksom andas lite liksom.
Just det, så mer... det kommer ilska ganska snabbt.
Mm, för snabbt. Ja. För, alltså snabbare än vad jag hade skrivit min egen bok att jag skulle känna. Jag skulle hellre vilja vara mer buddhistisk skogsmunk. Och liksom vara lite mer... jag kanske... Så här, bara igår typ, då var jag i en... Då bastade jag så här. Och då var det en kille som jobbade där som var jäkligt otrevlig. Som var i det här badhuset där jag satt och bastade. Så då så... stod han typ 10 meter ifrån och började skrika på spanska så här, att jag ska ha en handduk i bastun. Och jag märkte så här att han var så himla otrevlig. Han bara skrek så här. Någonting så här. och började liksom hålla på och ställde sig, klättrade upp på en ställning och stod liksom och pekade på mig framför alla liksom så här. För att jag var den enda som inte hade en handduk i bastun. Och då var jag så här, jag bara, ja, jag gjorde det bara i bastun, jag fixade det liksom. Men då klättrade upp ännu högre för att ställa sig och titta på mig att jag fixade det. Och jag var bara så här, jag var så nära att ta upp fingret och bara peka fuck you till honom. Mm. Jag var så nära att göra det, men sen hindrar mig själv att göra det, för då vet jag att alltså, det är liksom hans jobb. Han har ju en regel, men han gjorde det på så otroligt otrevligt sätt. Han kunde bara gå fram och säga, snälla du har det här liksom. Men då är ju då, en sån situation, så är jag en som absolut får hela känslan att jag vill bara peka finger till dem och be dem dra åt helvete, och han kan göra det på ett mycket trevligare sätt. Men det är också för att han har ju antagligen lite grann kanske samma problem som jag själv har haft. Han blev lack på något, agerar jäkligt hårt. Mm. Och har mycket liksom, han hade mycket aggressivitet. Jag skulle inte gjort på det sättet, för att säga. Men jag, i många fall så jag var ändå sugen där och bara peka fuck you till honom. Och det är kanske många människor som någon skriker på som inte reagerar på det sättet. Och jag är ju så som jag är, men jag kan ändå känna att varför, jag bara tände till i hela kroppen där. Bara, vad en jävla idiot.
Mm.
Och liksom, sen som jag gick ju snällt och hämtade min handduk och gick och satt med honom, det var fine. Men jag tände ändå till på ett sätt att jag skulle vilja nita honom i det läget.
Mm. Så det låter som att du har blivit trampad på många gånger, så att det finns en känslighet gentemot det. Jag vill också validera din känsla att så här, det är okej att bli arg. Det är inte fel att bli arg i en sån situation. Det låter som att du hanterade det på ett bra sätt. Och samtidigt så tror jag att det är viktigt att reflektera kring vad har den vuxna Alexander för behov just i den stunden. Och vad har barnet Alexander för behov i en sån situation?
Och vad tänker du då? Vad skulle det kunna vara för något?
Jag vet ju inte, naturligtvis. Jag kan spekulera i att det finns en sorg. Att det kan finnas ett behov av att få stöd. Som finns där tillsammans med ilskan, men inte får komma fram. För att det här mönstret kring att ensam är stark är så pass dominerande.
Ja, så kan det kan du nog absolut ligga i saker. Mm. Tål att utforskas.
Ja, jag blir ju nyfiken på att gräva djupare, men jag är också medveten om att vi befinner oss i ett ganska begränsat format.
Vi får kolla mer på det. Men intressant, tack för dina tankar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Men någonting som jag tycker faktiskt har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket sedan jag började med, och det var att jag sedan typ 2 månader har börjat meditera varje dag. Och det är någonting som jag har hört i typ 10 år att man ska göra, men för mig har det varit lite så här hokus pokus liksom. Jag har varit så här, jag ligger och sover, då är det tyst liksom. Men varför ska jag sitta tyst och bara fokusera på andningen? Men sen så, och jag har hört så många prata om det, men sen 2 månader har jag verkligen gjort det. Och jag skulle säga att det har varit så här, alltså life changing. Det har varit, jag har haft problem med nacken, den smärtan försvunnit mycket grann. Jag har känt mig mycket mer stresstålig, jag har känt mig mycket mer tåligare på att hantera exempel sådana här galna badvakter som så skriker på en att handduken liksom ska vara, alltså mitt tålamod har blivit bättre. Så att jag brukar sätta mig i havet 20-30 minuter, eller sätta mig i en bastu 20-30 minuter, eller bara ligga i sängen eller så här, och göra så här andningsövningar eller meditation, fokusera på andningen. Kan du berätta lite grann dina erfarenheter och tankar kring just meditation?
Absolut. Jag har en ganska begränsad erfarenhet av meditation. Jag har mediterat regelbundet. Just nu så gör jag det mer sporadiskt, ett par gånger i veckan. Men det är tydligt att det hjälper väldigt många, och det finns också som en fundamental komponent i många terapeutiska behandlingar. Som till exempel acceptance and commitment therapy, som dialektisk beteendeterapi. Och jag tror en central liksom komponent som gör det väldigt terapeutiskt är just att göra en vana av att observera sig själv. Att bli bättre på att observera sig själv och att kunna stanna upp lite i sina reaktioner istället för att agera på autopilot som vi ganska ofta gör annars. Så vi brukar uppmuntra våra deltagare att meditera som ett sätt både att förbereda sig inför en psykedelisk upplevelse och som ett sätt att integrera den. Men jag vill också vara tydlig med att det är inte någonting för alla. Utan jag tror att det är viktigt att komma in i det med en känsla av nyfikenhet. Att jag vill veta hur det här är, snarare än någonting som behöver klaras av. Typ som att borsta tänderna. Man kan kalla ett annat sätt att beskriva meditation är att kalla det the art of doing nothing. Alltså konsten att göra ingenting. Men om vi närmar oss meditation som en aktivitet som ska ge någonting, som ska en slags prestation, så får man inte ut särskilt mycket av det. Sen så finns det många olika skolor av meditation som kan vara bra för olika saker. Beroende på vad man har för intention. Om det handlar om att få bättre fokus i vardagen till exempel. Eller om det handlar om att förstå mer om medvetandet. Det är två väldigt olika intentioner.
Du pratade om fasta förut.
Ja, fasta är ju ett urgammalt sätt att förändra medvetandet. Det finns berättelser i de flesta religiösa gamla texter om hur olika personer har fått visioner efter ett antal dagars fastande, kanske i isolering. Och det som fasta kan göra, som också en psykedelisk substans gör, är att inducera det här väldigt plastiska tillståndet som fungerar lite som en reset-knapp, alltså, som vi har utvecklat evolutionärt för att hantera extrema situationer. Så när en organism, vi kan ta en amöba till exempel, letar efter mat, så kommer den att söka mat i ett ganska begränsat område där den tror att den kommer att hitta det. Om den inte hittar någon mat, så kommer den fortsätta att leta där den letar tills en viss punkt då någonting måste bli annorlunda, annars kommer organismen att dö. Och då enligt den här teorin så skapas ett hyperplastiskt tillstånd som möjliggör för beteendeförändringar och inlärning. Och det här ser vi...
Gud, vad spännande så.
Ja, det här ser vi med psykedeliska substanser, och vi ser det vid fasta till exempel, breathwork. Men det går också att observera vid tillstånd som vi ser som patologiska idag, som till exempel psykos eller trauma. Ett trauma är ju en omskakande upplevelse som gör att vi förändrar vårt beteende väldigt mycket efter den här nya verklighetsbilden som vi träder in i. Så hjärnan har en förmåga att anpassa sig till nya situationer. Och det är den mekanismen som vi använder när vi jobbar med psykedelika.
Och hur löser man ett trauma då?
Det är en svår fråga. Det ser så olika ut för olika personer. Men en traumaproblematik kan man säga. Alltså, för att det är inte alla trauman som leder till en traumaproblematik, som skulle kunna vara till exempel PTSD. Men vid PTSD så har hjärnan inte lyckats konsolidera ett minne. Så medvetandet agerar lite som att det här traumat händer igen. En person som har blivit till exempel utsatt för något övergrepp. Bara tanken på det här övergreppet, bara minnet av det här övergreppet, får in hjärnan i ett ångesttillstånd som gör att det känns lika jobbigt som det gjorde när det hände. Och att man förlorar då förmågan att känna sig trygg i den miljö som man befinner sig. Så att läka trauma innebär ofta att integrera det här minnet, att konsolidera minnet och få förmågan att känna både det här är någonting som hände mig, det var hemskt, det var jobbigt, men jag är trygg just nu och jag vet det på en förkroppsligad nivå också, inte bara intellektuellt.
Om man skulle gå in på psykedeliska, var är vi i forskningen idag?
Så idag så bedrivs det klinisk forskning med psykedeliska substanser på universitet i de flesta länderna i västvärlden. Och det finns en begynnande läkemedelsindustri kring psykedeliska substanser som genomför de här väldigt dyra läkemedelsstudierna som krävs för att en behandling ska bli en godkänd behandling. Och de behandlingarna eller de protokollen som har kommit längst, det är psilocybinassisterad terapi för depression och även MDMA-assisterad terapi för PTSD. Samtidigt så som den här läkemedelsforskningen finns som syftar till att ta en behandling till marknad, så sker också mycket akademisk forskning där man ställer bredare frågor kring vad gör de här substanserna med människor och vad finns det för andra applikationer. Det finns forskning mycket på existentiell ångest i livets slutskede. Så man behandlar dödsångest med en sån här med psilocybin. Det finns även mycket forskning på olika typer av missbruk som alkoholmissbruk och tobaksmissbruk. Och sen så finns det ju även en substans som heter Iboga som är en helt annan substans, bark från Västafrika som har visat sig väldigt effektiv vid just heroinberoende. Så där har man inte kommit lika långt i utvecklingen. Men det börjar se ut som att MDMA-assisterad terapi kan bli en godkänd behandling för PTSD inom ett par år. Och psilocybin-assisterad terapi för depression sannolikt en 4-5 år bort.
En kompis till mig, han kör MDMA varje dag i mikrodosering. Och han säger att han mår så mycket bättre av det. Har du någon erfarenhet av det? Eller vad är det gör att han känner att han mår mycket bättre av det?
Jag har aldrig varit med om att någon har mikrodoserat MDMA. Däremot mikrodosering av klassiska psykedeliska substanser som LSD och psilocybin är ganska vanligt. Och det man brukar göra då är att följa ett protokoll där man mikrodoserar typ var tredje, var fjärde dag. Men det finns olika sätt att göra det på. Det finns ingen bra forskning som kan visa att mikrodosering av psykedelika funkar bättre än placebo. Däremot så finns det väldigt mycket människor online och det finns väldigt mycket flera undersökningar, också vetenskapliga undersökningar som visar att personer upplever sig mera kreativa, att de får en minskad ångest och ökad energi till exempel. Så det är någonting ganska vanligt och jag har ganska många klienter som har upplevt positiva effekter av det. Det är ju inte en lika omvälvande upplevelse, men det kan vara ett sätt att facilitera en förändringsprocess till exempel. Om en person säger jag vill pröva att göra någonting nytt, jag vill fokusera på min hälsa i några månader och så vill jag mikrodosera som en del av det här och gå ut och vara i naturen mera till exempel.
Jag tänkte på en sak. Inför den här ceremonin och inför att man skulle ta psilocybin exempelvis. Så att mycket är ju att hitta rätt frågor man ska ställa till sig själv, tänker jag. Alltså hitta så här, varför jag gör det här för? Och så här, vad är det jag vill förändra i mitt liv? Man kanske är lyckad men inte lycklig. Man kanske inte mår så himla bra fast man tycker att man borde må bra. Har du några tips på frågor som man i ett förberedande syfte ska ställa till sig själv och eller saker som det är bra att egentligen alla människor ställer till sig själv regelbundet hela livet?
Ja, då skulle jag rekommendera att titta på olika delar av livet. Arbete, kärlek, familj, andlighet, hälsa. Och fråga sig själv hur ser det ut idag? Ta en ärlig titt på det. Hur skulle jag vilja att det ser ut? Vad finns det för hinder? Att identifiera olika hinder. Och att jobba med att identifiera undvikande beteenden. Så vad gör jag när jag mår dåligt för att må mindre dåligt? Det kan naturligtvis vara, behöver inte vara undvikande. Men ofta så ofta så undviker vi jobbiga känslor på subtila sätt. Och någonting som är väldigt vanligt idag är ju vår användning av social media till exempel. Att så fort någonting känns lite jobbigt så tar vi fram mobilen och börjar scrolla. Så jag tror det är också viktigt att titta på sina relationer. Se vilka relationer får jag energi av, vilka relationer känns meningsfulla. Saknar jag meningsfulla relationer? Vad kan jag göra för att få mer av det som jag behöver i livet?
Ja, jättebra saker. Har du några saker som du gör i ditt liv som du har märkt att du mår mycket bättre av? Det kan vara morgonrutiner, det kan vara kvällsrutiner, det skulle kunna vara att du äter något speciellt eller vad som helst.
Ja, de två tydligaste rutinerna som jag har är dels periodisk fasta. Jag äter i princip allt, men jag äter bara mellan klockan 12 och klockan 8 på dagen. Det gör att jag får en jämnare energinivå och det undanhåller mig från att äta sent på kvällen, vilket är bra för min sömn att inte äta på kvällen.
Jag gör det också, ska jag säga. Jag kör också periodiskt fasta. Mm.
Och den andra saken jag gör är att springa. Jag springer typ 4 gånger i veckan. Ganska kort, 6-7 kilometer. Men jag med kallbad också när det inte är is. Och det känns som en på nytt födelse varje gång. Jag är verkligen en annan person efter att jag har sprungit. Det är lite som en meditation för mig. Och jag lyssnar på musik när jag gör det, vilket är viktigt för mig. Så att det är en form av self-care. Och ett sätt att processa vad det än är som pågår. Jag kan uppleva att jag sitter fast i olika saker eller har det kämpigt i någon relation. Och sen så när jag springer så får jag alltid ett nytt perspektiv och känner mig lugnare.
Och så här, i den förberedande processen, vad är det man ska göra då inför ett sånt här, en sån här retreat?
Så i vår arbetsmodell på Nysnö så gör vi mycket av förberedelse i grupp. Och anledningen till det är att gruppen blir ju den containern för upplevelsen. Så om en deltagare känner sig trygg med de andra deltagarna så får vi väldigt mycket på köpet. Så vi jobbar mycket med sårbarhet, med relaterande och med trygghetsskapande. Andra saker som vi rekommenderar våra deltagare att göra är att skriva, att föra dagbok, att läsa på om psykedeliska substanser, att prata med sina närstående. Inte så att alla måste veta precis vad man gör. Men att ta tillfället att utforska lite kring vem är jag? Vad har jag för roll i mitt liv? Vad har jag för roll i andra människors liv? Varför är det på det sättet? Utforska hur ens sociala situation ser ut och hur man vill att det ska vara. Sen är det viktigt att fundera lite kring intention. Inte för att den liksom det som man kommer fram till är jätteviktigt, men just för att ha det kontinuerliga reflekterandet. Lite som en guidande ledstjärna. Sen i själva upplevelsen så, så kan det vara något helt annat som kommer upp. Men det är också en viktig lärdom. Att, ibland så har vi föreställningar om hur någonting ska bli. Och som vi sen behöver kasta ut genom fönstret. Det var något citat som var "The man makes plans and the universe laughs." Som jag gillar. Jag lär mig hela tiden att bli mera ödmjuk inför de här processerna. För jag förstår verkligen inte vad som pågår. Får kasta ut mina antaganden genom fönstret ganska ofta.
Om man skulle vilja veta mer om det här, och liksom, hur gör man då?
Man kan gå in på nysnö.se och läsa mer om vårt arbete. Man kan kolla upp Nätverket för psykedelisk vetenskap, som är en ideell förening som jobbar bredare med de här frågorna. Man kan gå in på min hemsida, philipbromberg.com, om man vill veta mer om eller ha hjälp med förberedelse, integration, konsultation. Till exempel. Det finns också Psykedeliska sällskapet, som är också en ideell förening som jobbar lite mer med community-aspekter och harm reduction i samhället.
Jag länkar till allt det här också. Stort, stort tack att du kom hit. Otroligt spännande, och jag kommer absolut, vi får se när det blir, men jag kommer absolut någon gång vara en av kursdeltagarna på en av era sessions. Så det ska bli spännande. Jag ska bara komma lite redo dit bara, känner jag.
Du är jättevälkommen.
Så, men inom något år säkert, tror jag.
Välkommen, och låt ta tid är mitt generella råd till alla som lyssnar. Det ska kännas som rätt timing.
Stort, stort tack att du kom hit, Philip Bromberg.
Framgangspodden with Alexander Proleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det, så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också, där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen, och ha en fantastisk vecka.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan,
turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.